Vi ska prata om undersökande domen och 1844. Syftet med studiet är att visa, eller det är att sedan 1844 lever vi i tiden för Guds dom. Och det är en brådskande och allvarlig tid för självrannsakan och förberedelse inför Jesus återkomst. Fokus är att vi står inte ensamma i domen, utan Kristus står där med oss som vår försvarare, kan man lägga till. Ska vi ha en bön så går vi rakt in på studiet. Vår himmelske far, vi vill tacka dig för att du är en mäktig Gud och att du igen har samlat oss här för att studera ditt ord. Herre, vi ber om din heliga andes vägledning, för utan din ande så är allting som vi gör här meningslöst. Herre, öppna våra sinnen och hjälp oss att förstå det här ämnet som vi ska studera idag. Vi vet att du ser att det är ett mycket allvarligt ämne och det är viktigt för oss att förstå det här. Jag ber att du ska ge oss vishet, ge oss förmåga, ge mig ord att säga så att vi kan få ett möte med dig. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Den 22 oktober år 1844 så gick en hel del kristna och la sig i tron om att det här skulle bli deras sista natt på jorden. Men dagen kom och gick och Jesus kom inte tillbaka. Det hade varit en stor rörelse, en stor väckelse runt om i hela världen och speciellt i Nordamerika. När en man som hette William Miller hade predikat att Jesus skulle komma tillbaka den 22 oktober år 1844. Grunden för den här undervisningen var Daniels bok, Daniel kapitel 8. Och vi ska läsa det just vers 14.
Mm.
2300 aftnar och morgnar, därefter ska helgedomen komma till sin rätt. I min översättning så står det att den ska renas och återställas. William Miller förstod en hel del om den här texten och vi ska titta på vilken slutsats han kom fram till. Om vi fortsätter läsa i den här texten, då ska vi se vad den handlar om, eller om vi fortsätter läsa i Daniel 8 så ser vi vad texten handlar om. Låt oss också läsa vers 15-20 för att få förklaringen på synen.
När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se ingenstans som såg ut som en man stod för mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: Gabriel, uttyg synen för honom.
Du kan förresten vänta lite där, tack. Innan vi går vidare, jag missade en sak. De här 2300 kvällarna och morgnarna är del av en syn som Daniel fick se. Och synen handlade om en bagge med två horn. Och en bock med ett horn. Använd gärna händerna för att illustrera det här. Det var så att baggen med de två hornen blev nedstångad av den som hade ett horn. Utav bocken. Och sedan så växte fyra horn upp på det här andra, den här bocken. Och sedan så kom det ett litet horn som växte överallt och sedan så växte den upp och den började attackera Gud och hans helgedom och så vidare. Och sedan kommer den här frågan: hur länge ska den här synen hålla på? Och då kommer svaret: 2300 aftnar och morgnar, sen ska helgedomen komma till sin rätt. Det är bakgrunden. Och då kan vi se vad det här betyder. Låta Bibeln förklara sig själv. Så Gabriel kom för att uttyda synen. Och det kan fortsätta läsa.
Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig: ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Medan han talade med mig föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden, men han rörde vid mig och reste mig upp. Därefter sade han: jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Men den raggiga bocken är Javans kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen.
Tack. Okej, så vad kan vi dra ut ifrån det här? Jo, för det första så ser vi att ängeln Gabriel kommer för att uttyda synen. Och vi lärde oss från förra studiet att ängeln Gabriel var en viktig person. Eller hur? Det var ängeln Gabriel som kom till Maria och berättade att Jesus skulle komma, frälsaren skulle komma till världen. Så när ängeln Gabriel talar så är det viktigt att lyssna. Ängeln Gabriel förklarar då att synen syftar på vad då? Ändens tid. Två gånger läste vi det. Synen syftar på ändens tid. Den syftar på ändens tid. Jätteviktigt att poängtera. Sedan så läste vi om lite vad de här olika betyder. Att baggen betyder Medien och Persiens kungar. Och sedan bocken är Javans eller Greklands kungar. Om vi tittar i vers 25 och 26. Nej, förlåt. Vers 26 och 27. Så ser vi något mer om den här synen.
Och synen angående aftnarna och morgnarna, och vilken nu är talat för sanning. Men göm du den synen, du nu syftar på en avlägsen framtid. Men jag, Daniel, blev maktlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och förrättade min tjänst hos kungen. Och jag var häpen över synen, men ingen förstod den.
Okej. Okay. Så synen om aftnarna och morgnarna, vad syftar den på?
En avlägsen framtid.
Återigen, tre gånger har vi sett att det handlar om ändens tid. Och det står att de 2300 aftnarna och morgnarna syftar på en avlägsen framtid. Förstod Daniel den här synen?
Nej.
Nej, han förstod inte. Han blev sjuk. Ingen förstod den, säger han. Så, låt oss titta på det här. Om de 2300 aftnarna och morgnarna ska syfta till en avlägsen framtid, kan det då handla om bokstavligt 2300 dagar? Om vi lägger märke till att den här synen började i Mediens och Persiens tid. Eller hur? Det stod att den där bocken var Medien och Persien. Så synen börjar någonstans i Medien och Persiens tid. Och den sträcker sig ända in till ändens tid. Och de här 2300 dagarna specifikt sträcker sig in till ändens tid. Så, kan det då representera bokstavliga dagar? Omöjligt. 2300 bokstavliga dagar, det är 7 år knappt. Det kan inte sträcka sig in i en avlägsen framtid. Vi måste återigen applicera den här principen vi har lärt oss tidigare. Om att en dag representerar ett år. Låt oss gå till Hesekiel, boken innan Daniel. Bara för att etablera det igen och påminna oss om det. Hesekiel 4 och vers 6.
När du har följt den ska du för andra gången lägga dig. Nu på höger sidan och bära Juda folks missgärning 140 år, en dag på varje. 140 dagar, en dag på varje.
Så här ser vi den där principen som används, att en dag representerar ett år. Och vi såg det i de 70 veckorna, hur exakt det stämde in på Messias och hans första ankomst. Så återigen behöver vi använda oss av den här principen i Daniel 8 för att få det att stämma överens. Men det var ett problem. Daniel förstod inte synen. Om vi förstår att de här 2300 dagarna representerar 2300 år. Ja, då behöver vi, för att förstå synen måste vi ta reda på när den börjar. Eller hur? Vi vet att den någonstans i Medie-Persiens tid ska den börja, men vi har inget exakt startdatum i Daniel 8. Om jag läser igenom hela kapitlet, det finns inget exakt startdatum för de här 2300 aftnarna och morgnarna. Så var börjar de? För att få svar på det måste vi gå till kapitel 9 i Daniel. Vad som händer är att Daniel förstår inte den. Han ber och han studerar Bibeln. Vet ni? När vi inte förstår något i Bibeln så behöver vi be och studera den. Då kommer vi att få svar. Och det gjorde Daniel. Och han studerade. Och han bad till Gud. Och efter det så ser vi vad som händer. Låt oss läsa kapitel 9, vers 20-24. Eller förlåt, ja, 20-24.
Medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren min Gud frambar min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu så talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Och det var vid tiden för aftonoffret. Han undervisade mig och talade till mig och sa: Daniel, jag har nu begivit mig hit för att lära dig förstånd. Redan när du begynte din bön utgick befallning och jag har kommit för att giva dig besked. Ty du är högt benådad. Så ge nu akt på ordet och akta på synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna får en ände, och missgärningen var där försonad och en evig rättfärdighet framhävd. Och innan syn och profetia beseglas och en hög helig helgedom bliver svårt.
Okej, tack. Så vad hände? Jo, ängeln Gabriel kommer igen. Den som han hade sett förut i sin syn. Och vilken syn syftar han på då? Precis, det måste vara Daniel 8 som alltså man pratar om. Och vad händer sen? Jo, han kommer för att ge Daniel insikt och förstånd. Vad var det som Daniel saknade i kapitel 8? Han saknade förstånd, han förstod inte synen. Nu kommer Gabriel för att ge insikt och förstånd. Och sedan säger han, ge nu akt på ordet och förstå synen. Fascinerande. Vilken syn handlar det här om? Ja, det finns ingen syn i Daniel 9. Han får inte någon ny syn. Utan det måste handla om synen i Daniel 8. Med andra ord, de 70 veckorna förklarar det som Daniel inte förstod om de 2300 dagarna. Eller om Daniel 8. Daniel 9 är en förklaring på Daniel 8. Hänger ni med? Bra. Hur förklarar de det här då? Jo, vi har gått igenom de 70 veckorna och vi har sett vad de betyder. Men det intressanta här är i vers 24 så börjar ängeln Gabriel med att säga att 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Och det här ordet för bestämda är ett hebreiskt ord som uttalas så här. Shatak. Shatak. Och det betyder avskurna. Avskuren. Att skära av. Som att skära av en gurka. Eller skära av en hand. Eller vad som helst. Det bokstavliga innebörden av det. Betyder just att skära av. Så när ängeln Gabriel säger att 70 veckor är bestämda över ditt folk, säger han egentligen att 70 veckor är avskurna eller avsatta för ditt folk. Vad är de här 70 veckorna avskurna ifrån, måste vi ställa oss då? Vad är de 70 veckorna avskurna ifrån? Jo, om du har en... Om jag säger att jag skar av en bit gurka. Vad förutsätter ni då? Att det har funnits en större bit gurka, eller hur? Om jag säger att jag skär av en bit korv, så måste det ha funnits en större bit korv att skära av den ifrån. Samma sak med tid. När ängeln Gabriel säger 70 veckor är avskurna för ditt folk, ja, då måste de ju vara avskurna från en större bit tid. Eller hur? Och har vi en större bit tid i Daniel 8? Absolut. Vi har de 2300 dagarna. Med andra ord, måste de 70 veckorna vara avskurna från 2300 dagarna? Vad innebär det här då? Jo, det innebär att de har samma startdatum. För utav dem så har de blivit avskurna. Och de måste alltså börja samtidigt. Om vi har en bit tid här. Och sen är de avskurna. 70 veckor är avskurna för ditt folk. Det måste betyda att både den perioden och den andra måste starta samtidigt. Och lägg märke till att båda två börjar i Medie-Persiens tid. Så, när började de 70 veckorna? Om vi vet starten för de 70 veckorna så kan vi också veta starten för de 2300 dagarna. Så låt oss läsa Daniel 9:25. A har jag skrivit där. Så vi behöver bara läsa första delen.
Så vet ni och förstår. Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick.
Där har vi det. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Vi påminner oss om att det var år 457 före Kristus som den här befallningen gick ut. Att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Allt det här är bara påminner oss från det som vi läste förra gången. Och vi kommer ihåg också när de här 70 veckorna slutade. Det var år 34, eller hur? Efter Kristus. Så. När slutar då de 2300 dagarna? Ja, det är inte svårt längre att räkna ut då. Låt oss, om vi skär bort. Vi har 2300 dagar. 2300 år. Och sen, om vi skär bort 490 ifrån dem. Hur många finns det kvar? Så, nu är de bortskurna. Hur många finns det kvar av? Då får vi ta 2300 minus 490. Och det är lika med 1810. Och då behöver vi bara lägga till 1810 år från år 34. Och vi hamnar på 1844. Hänger ni med? Klart och tydligt så lär vi oss att det här, att de 2300 dagarna sträcker sig från 457 och ända fram till 1844. Det här datumet kan inte rubbas, för det är förankrat i Jesus liv och död. Om de 2300 dagarna, om vi vill skjuta på dem, så går det inte att göra, för då måste vi skjuta på Jesus liv. Allt det som uppfylldes i de 70 veckorna, hans dop, hans korsfästelse och när evangeliet gick till hedningarna. Det går inte att rubba på det. 2300 dagarna slutar år 1844 och William Miller och hans efterföljare tolkade det här som att jorden skulle gå under då. Eller Jesus skulle komma tillbaka. De tolkade det i Daniel 8:14 som vi läste att 2300 kvällar och månader sen ska helgedomen renas och återställas. De tolkade helgedomen som jorden och de tolkade att den skulle renas med eld när Jesus kommer tillbaka. Det står ingenstans i Bibeln att helgedomen är jorden. Vi har lärt oss vad helgedomen är, eller hur? Vi studerade det för 2 gånger sedan. Men vid den tiden förstod de inte det.
De frågade sig, varför måste det ta tid?
Jättebra fråga.
Varför lät Gud dem ta tid?
Jag tror det finns en orsak för det. Och jag kan, ja. Jag tror att det inte hade blivit så stor uppmärksamhet kring det ifall de hade tagit rätt. Men egentligen orsaken var att de inte hade studerat sin bibel tillräckligt noga. Men hur som helst.
Och ofta så sätter vi nog alla in vår egen kultur i det som vi läser. Och det gjorde de också säkert.
Precis. Det var så alla kristna tolkade helgedomen. De sa att det var jorden. Så det var inget underligt. Ingen tyckte det var konstigt att säga att det här betyder Jesu återkomst. Alla tänkte, jo det är sant, men man kan inte veta när det börjar och slutar och så vidare och så vidare. Så de fick stort motstånd. Men vi ser att datumet måste sluta år 1844. Lösningen på besvikelsen som de gick igenom ligger i helgedomen. Vad är helgedomen? Och vad är helgedomens rening som det talas om här? Ja, om vi går till tredje Mosebok, kapitel 16. Och vers 16 så ska vi se att det talas om helgedomens rening.
Ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra en uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt bland deras orenheter.
Här står det igen att helgedomen skulle renas från alla Israels barns orenheter. Och det var på den stora försoningsdagen som det här talas om. Det var på den stora försoningsdagen som skedde en gång per år. När alla synder som ständigt år efter år hade kommit in i helgedomen skulle renas. Det var det som menas med helgedomens rening. Men låt oss ställa oss en fråga. 1844 skulle helgedomen renas. Fanns det någon jordisk helgedom år 1844? Nej, den förstördes år 70. Så förstördes templet. Det har inte funnits något judiskt tempel sedan dess. Den helgedom som måste renas är alltså Jesus helgedom. Eller den himmelska helgedomen. Om vi vill ha en extra text för att stödja det här så kan man läsa Daniel 8:11. Där ser man sammanhanget i Daniel 8 att det faktiskt talas om härskarans förstes helgedom som blir anfallen. Så i sammanhanget handlar det om Jesus helgedom. I Hebreerbrevet 9:23 så står det också att den himmelska helgedomen någon gång kommer att renas. Någon reagerar ibland när jag ger det här studiet och de säger, ja men hur kan det finnas något orent i himlen? Himlen behöver väl inte renas? Var det det ni tänkte? Men Bibeln säger klart och tydligt i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 23 att de himmelska tingen skall också renas. Det är ju synderna, människornas synder som förs in dit, som orenar helgedomen. Och de ska renas därifrån. Jag kan läsa i Hebreerbrevet 9:23, det står alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Så, klart och tydligt så säger Bibeln att helgedomen ska renas. Den himmelska helgedomen ska renas. Och det måste vara den som Daniel talar om i kapitel 8. Så då har vi gjort grunden. Vi har talat om datumet. Egentligen, datumet är fram hit. Sedan kommer vi in på innebörden av det. Egentligen fram hit. Och den sista delen handlar om något som kallas för nådens dörr. Vi kommer prata om det. Eller domens slut. Låt oss titta på. Vi förstår att det här handlar om... Ja visst.
Vad är den himmelska helgedomen?
Den himmelska helgedomen?
Ja.
Ja, vi studerade det för två gånger sedan. Ja. Vi såg att den jordiska helgedomen var den här... Den hade två avdelningar. Eller tre avdelningar. Det var förgården. Och sen var det heliga, det allra heligaste. Och det här läste vi, det var en kopia utav det som finns i himlen. Eller egentligen var det här kopian av den himmelska helgedomen, som var den verkliga helgedomen. Ja, det läste vi i, väldigt klart och tydligt i Hebreerbrevet. Kapitel 8 och 1 till exempel. Vi läste det i Hebreerbrevet 9:23 där. Också. Ja.
Att Mose på berget, Gud visar Mose på berget en bild.
Mm. Som man skulle kopiera och göra lik. Det står i kapitel 8, vers 1. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet, som Herren själv har rest och inte någon människa. Så finns det ett sant tabernakel som Gud har byggt? Absolut. Och i vers 5 så står det, de jordiska prästerna tjänar i en helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade, se till att du gör allt efter den förebild du fick se på berget. När Johannes i Uppenbarelseboken 11 får en syn så ser han Guds tempel i himlen öppnas och hans förbundsark blir synlig i templet. Återigen så ser vi att det finns en helgedom i himlen som representerar, som är, det här var en typ utav, en avbild.
En skuggbild.
Skuggbild, precis. Svara det på frågan. Okej. Jag kan ge materialet om helgedomen, det första studiet, sen om ni vill. Så. Vi förstår att den himmelska helgedomen är den som måste renas. Försoningsdagen ska äga rum i den himmelska helgedomen. Och vad innebär det? Vi går till Daniel kapitel 7 för att få svaret. Daniel kapitel 7, vers 9 och 10. Beskriver egentligen samma händelse. 9, 10 och sen kan vi läsa vers 13.
Medan jag såg på det som blev troner framsatta. Med en som var gammal.
Ingen fara.
En som var gammal.
Det var någon som inte är gammal.
Medan jag såg på djuret sattes tronen fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ned för att döma och böcker öppnades.
Tack, och du kan läsa vers 13 också.
I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom i himlen skyar
och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom.
Vad får Daniel se här? I 9 och 10 så får han se en domscen, eller hur? Du har den gamle av dagar, vem är det? Det är Gudfadern som har snövitt hår. Han sitter på tronen och eld går ut ifrån honom. 10 000 gånger 10 000 står inför honom, 1000 gånger 1000. Vilka tror ni det är? Det är änglar. I Uppenbarelseboken 5 och 11 så står det att det är änglar som har det antalet. De här, vi ser alltså att de sätter sig ner till doms och böcker öppnas. Det är alltså den stora domens dag som har kommit när Daniel får se det här. Och därefter så ser vi en annan figur som träder fram i vers 13. Och vem är det? Det är Jesus, det är människosonen som kommer med himmelens skyar. Och var kommer han någonstans? Du? Ja, om vi tittar var i vers 13. Var är det han kommer?
Närmar sig den gamle av dagar. Han förs fram inför honom.
Exakt. Precis, han kommer med himmelens skyar. Kommer han till jorden?
Nej.
Nej.
Nej, men var tittar du upp i himlen? Det står ju att han sitter på Faderns högra sida.
Japp. Det ser jag det.
Det är frågan som han får.
Ja. Vi kan ta det i när vi möter invändningar, om det är okej. Okay. Det är en bra fråga. Men låt oss titta på det här. Här ser vi i alla fall att... jag ska skriva upp den frågan så tar vi den sen. Faderns högra sida. Okej. Okay. Här ser vi att den stora domen är här och Jesus träder in. Han kommer inte till jorden, men han kommer in till den gamle av dagar. Låt oss ställa oss en fråga. Var i helgedomen stod Guds tron? Det stod i det allra heligaste, eller hur? Det var där som de här två änglarna var och det var där som Guds ljus uppenbarades. Och det Gud talade därifrån. Och själva locket på den här arken kallades för nådastolen. En stol sitter man på, eller hur? Det här var alltså representerat av Guds tron. Så den människosonen träder alltså in i det allra heligaste, i himlens helgedom. Det är precis samma sak som vi läste i Daniel 8 när det stod att helgedomen skulle renas. Vad vi förstår av det här är att domen och helgedomens rening är samma händelse. Den himmelska domen är lika med helgedomens rening. Med andra ord, 1844 så började domen i himlen. Den här synen som Daniel får se när tronen sätts ner och man öppnar böcker. Vad står det i de här böckerna? Låt oss läsa i Uppenbarelseboken 20 som beskriver samma händelse. Uppenbarelseboken 20 och vers 12.
Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok, och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.
Vi ser igen samma sak. Vi ser domen, vi ser böcker som öppnas. Och vad är det som står i de här böckerna?
Våra liv.
Det står alla våra gärningar. Om vi vill ha en extra text som visar det här så kan ni skriva upp Malaki kapitel 3 och vers 16. Som också säger samma sak. Det står om livets bok också. Livets bok, om vi tittar i Bibeln så ser vi att det är där som alla skrivs som bekänner sig tillhöra Kristus. Men låt oss se i predikaren kapitel 12. Hur många utav våra gärningar står det i de här böckerna? Predikaren kapitel 12 och vers 14.
Gud ska dra alla gärningar till doms när han dömer allt vad förborgat är, vare sig det är gott eller ont.
Gud ska dra alla folk till doms, vare sig det är gott eller ont. Alla gärningar ska han föra fram i domen. Goda gärningar kommer upp. Och de onda gärningarna kommer också upp. Allting går sig igenom och det granskas av Gud och det granskas av alla dessa änglar som jury. De sitter i jury i domen och ska se vad kommer domaren att fatta för beslut. Och det är människornas liv som kommer upp inför det. I förvånande detalj så är varenda gärning som människan någonsin har begått uppskriven i dessa böcker. Minsta sak som vi trodde ingen såg, kanske som ingen la märke till förutom Gud. Allting kommer att komma fram och läggas öppet.
Kommer också de gärningar eller saker som vi har bett och fått förlåtelse?
Även de kommer faktiskt att komma upp.
Och det är ganska...
Ja, och det, men vi kommer dit. Det är en av mina texter här. Men häng med mig. De saker som är strukna och förlåtna kommer upp i domen. Men, ja, vi kommer in på det.
Det kan du väl inte göra, för de är ju strukna ur boken.
Kolla i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 10. Vi kan titta på några extra texter här. Även våra gärningar som vi fått förlåtelse för kommer att komma upp i domen. Och vi ska snart förstå varför det behöver vara så. Men andra Korinthierbrevet 5:10 och Romarbrevet 14:10-12.
Andra Korinthierbrevet 5:10 står det: "För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont."
Var och en ska trädas fram inför Kristi domstol och dömas ut efter sina gärningar. I Romarbrevet kapitel 14 så står det så här: "Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol." Paulus inkluderar sig själv här. Han säger i vers 12: "Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud." Så fråga, kommer även de kristna att dömas? Absolut. De kristna kommer att ställas här inför. Även om de är trogna så kommer de att gå igenom domen. Alla gärningar, vare sig det är gott eller ont, kommer att komma upp i domen.
Jag har alltid tänkt det där som Gunnar säger. Det som är förlåtet, det är förlåtet, det är kastat i havets djup. Och då kommer det inte upp, det som inte är förlåtet. Och det som är gott, det kommer upp.
Tänker så här, att fastän det är förlåten i det jordiska systemet, så fördes ändå blodet in.
Precis.
Fastän det fick förlåtelse.
Hörde ni vad hon sa? Det är precis det. I helgedomen här, så trots att syndaren, han kunde lägga händerna på djuret och fick förlåtelse. Det dog i hans ställe. Han kunde gå iväg glad och nöjd, behövde inte oroa sig. Men fortfarande så förde synden in här och stannade kvar där ända till försoningsdagen. Vad sa du?
Det stannade kvar ett år.
Precis, ända till försoningsdagen. Och det var då som de rensades och las på syndabocken. Som fördes ut i vildmarken.
Men vi har ju haft den försoningsdagen där Jesus gick in i det allheligaste 44.
Precis, han har gått in och han har påbörjat den här domen. Man kan säga så här, sättet som Jesus renar helgedomen på är att inför universums änglar gå igenom alla böcker, alla gärningar, alla synder, och de som är förlåtna stryks ut därifrån. Då är helgedomen renad.
Det kommer inte att finnas någon som kan anklaga för att det är rättvist gjort. Så därför så måste det komma fram allt gott och ont.
Allt gott och ont, precis.
Det är en sak i oss som jag funderar på. På den stora försoningsdagen så prästen gick in i det allra helgaste. Men varina då är det första avdelningen. Funkar en ato och håller i himmelen. Så Jesus har gått in i det allra helgaste. Nu är det folk som kommer med syndebaket. Det är det första.
Precis. Kan man inte få del av tjänsten i det heliga innan? Och det är en bra fråga. Jesus är också medlare här inne. I början så visste de pionjärerna inte riktigt det. De undrade om dörren var stängd för alla. Ett litet tag där. Men det var en dörr som stängdes. Jag kommer faktiskt prata om det på predikan. Vilken dörr det var som stängdes 1844. Men hur som helst. Om vi går in. När prästen gick in här så står det i Hebreerbrevet att han gick inte in där utan blod. Alltså han medlade fortfarande för Israels folk. Och Jesus, när han träder in i det allra heligaste, så medlar han fortfarande för människan. Så människan kan fortfarande nu få förlåtelse för sina synder. Det är inte för sent.
Ja, men det är en hypotetisk fråga, för att vi syndar ju fortfarande hela tiden.
Precis.
Så det är ju, i så fall måste du be resten av ditt liv och inte röra på
det. I så fall hade det varit kört för oss.
Ja, precis.
Absolut.
Och överhuvudtaget, det har ingen betydelse.
Nej. Så. Men om vi går vidare här så ska vi se, så ser vi att varje människa har syndat, som jag läst. Alla synder kommer att komma upp i domen. Och vem kan bestå? Vem kan bestå inför den här domen? Vem är det som kan säga jag är fläckfri, jag har inte gjort någonting. Jag har tillträde, jag har rätt att komma till himlen. Ingen människa kan säga något. Vi läste i Romarbrevet, så står det i vers 11 att så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga ska prisa Gud. Och var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Vi kommer inte ha någonting att säga. Ja.
Fortfarande är det onödigt att säga att alla har syndat. Vi kommer att synda tills vi är borta. Tills vi dör. Vi kommer inte från det där. Ingen kan vara syndfri resten av sitt liv. Det är omöjligt.
Låt oss gå vidare. För det är en ändå viktig poäng det här. I domen så kommer alla att synda att komma upp. Och hur kan vi vara försäkrade om att vi ska klara domen? Finns det en chans för oss? Låt oss gå till de goda nyheterna i första Johannesbrevet. Kapitel 1 och vers 9.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
Amen. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser i vers 10 det som du nämnde. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Kapitel 2, vers 1 så står det: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Så Jesus vill inte att vi ska synda. Men, säger han, om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Det finns en lösning. Det finns ett sätt att klara sig i domen. Och det är Jesus. Vi behöver söka oss till honom. Vi har ingen chans att bestå utan Jesus och hans rättfärdighet. Men när vi kommer till honom och vi bekänner våra synder och vi lägger all vår skuld på honom, så renar han dem. Han stryker ut vår synd. I himlens helgedom så är Jesus vår försvarare.
Vi har...
Och vår domare. Vi läste här att han för vår talan. Så han försvarar oss. Han lyfter sina sargade händer. Och visar att ja, trots att den här Jonathan har gjort massa dumma saker. Som inte han förtjänar inte att vara här. Men på grund av hans ånger så, och mitt blod, mitt offer. Så förlåter jag honom. Och jag kan stryka ut hans synder. Det är de goda nyheterna. Och därför så står det som det gör i Romarbrevet 8:1. Att nu finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Om vi tillhör Kristus Jesus så har vi inget att frukta för domen. Han står där med oss som vår försvarare. Och det är de goda nyheterna.
Stryker han bort dem nu som bäst?
Sa du?
Stryker han bort dem nu? Det han håller på med nu. Stryker han bort dem nu eller kommer det att strykas bort sen när böckerna öppnas?
Ja, böckerna har öppnats. De öppnades 1844. Men de börjar med de döda. De börjar med de som levt från början. Adam. Alla som har dött någonsin börjar man gå igenom. Och någon gång kommer domen också att börja med oss som lever här. Och då kommer våra namn att komma upp. Och de allvaret i det här dock är att om jag har synder i mitt liv som jag inte har släppt eller lämnat till Jesus, då är det allvarligt i domen. Då kan inte Jesus försvara de synderna. Låt oss titta i Andra Mosebok kapitel 32. Andra Mosebok. Det här är vad Moses säger till, eller vad Gud säger till Moses efter att han har sagt: stryk ut mig ur din bok.
Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok.
Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok, säger Gud. Vi läste om livets bok, att våra namn kan skrivas i livets bok. Men vet ni, de sorgliga nyheterna är också att våra namn kan strykas ur livets bok. Och Gud säger klart vilka som kommer att strykas ur livets bok. De som har syndat emot honom. Ja, vi säger alla har syndat, ja. Och därför kan vi bara lita på Jesus. Men om vi har synder som vi inte har fört in i himmelens helgedom så att säga. Om vi har synder som vi inte har ångrat och lämnat till Jesus. Så kan inte Jesus försvara dem. Och våra namn, när de kommer upp i domen, kommer tyvärr att strykas. Det står klart och tydligt. Psalm 69:29 talas också om att strykas ur de levandes bok. Så står det så här: låt dem utplånas ur de levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Och i Uppenbarelseboken 3:5 så säger Jesus ett löfte. Han säger: den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Implikationen av den versen är att om vi inte segrar så kommer våra namn att strykas ur boken. Det är en allvarlig tid vi lever i. Och någon gång kommer domen också att avslutas. I Uppenbarelseboken kapitel 22. Och vers 11 och 12 så Så läser vi om den här tiden.
Den som gör orätt ska fortsätta att göra orätt, och den som är oren fortsätta att orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdig, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärning.
Här har vi domslutet. Det kommer en tid när Jesus säger, låt den rättfärdige fortsätta vara rättfärdig. Låt den orättfärdige fortsätta att vara orättfärdig. Det kommer en tid när det inte längre finns någon möjlighet att byta. Den orättfärdige kan inte bli rättfärdig och tvärtom. Och den tiden sker innan Jesus kommer tillbaka. För lägg märke till vers 12. Det står, han säger, se jag kommer snart. Alltså har han inte kommit tillbaka än när det här händer. Domen, och just det, lägg märke till också att han har sin lön med sig. Om han har lönen med sig så måste ju beslutet om vem som har fått vilken lön ha blivit fattad innan han kommer. Så klart och tydligt så lär Bibeln att domen avslutas innan Jesus kommer tillbaka. Det vill säga, vi kan inte... Ja, det kommer inte vara så när Jesus kommer tillbaka att nu har vi en dom först innan vi åker till himlen för att se vilka som är rättfärdiga och vilka som kan följa med. Nej, det är redan beslutats. Han kommer tillbaka för att bara ge belöningen. Ni kommer ihåg på Noas dagar så var det en liten tid när dörren hade stängts. 7 dagar var det. Så Noa och hans familj var i arken. Och de ogudaktiga där utanför kunde inte komma in. Men floden hade inte kommit än. Och samma sak är det i sista tiden. Vi läser om ni vill ha några extra texter. Om det här så kan vi... Det blir ett stort studie. Man kan dela upp det här studiet i 2. Men Uppenbarelseboken 15. Och vers 8. Och Matteus, evangeliet 25, 10-12. Där står det, i Uppenbarelseboken 15:8 så talas det om att Jesus slutar sin tjänst i helgedomen. Det finns ingen mening mer med att tjäna, för den som är rättfärdig ska fortsätta vara rättfärdig. Den som är orättfärdig ska fortsätta vara orättfärdig. Det finns ingen mer möjlighet att få förlåtelse för synd. För de som är rättfärdiga behöver de ingen mer förlåtelse för synd. För de som är orättfärdiga, de kommer inte att kunna få det. I Matteus kapitel 25 så berättar Jesus en liknelse om de 10 jungfrurna. Och ni kommer ihåg att de 10 jungfrurna, 5 av dem var visa, 5 var okloka. Och de visa gick in och dörren stängdes. Sedan kom de andra 5 och de bultade och knackade. De ville komma in. Men de fick inte. Jesus sa, jag har aldrig känt er. Det här refererar också till den här tiden. När brudgummen ska komma och nådens dörr har stängts. Det är därför det är ett brådskande budskap vi har. För det är inte all oändlig tid som människor har på sig att ångra sig. Någon gång kommer domen att börja med de levande. Och nådens dörr kommer att stängas.
Det är just innan Jesus kommer.
Det är innan Jesus kommer. Men det är en tid innan. De 7 plågorna kommer att falla, till exempel, under den tiden. Och Jakobs vedermöda talas det om för de som är insatta i det. Men det kommer en tid emellan där. Och vad innebär det här då? Jo, om helgedomen stängs så kommer det inte finnas någon förlåtelse för synd. Om helgedomen ska renas från alla synder, då måste ju synderna upphöra att komma dit. Eller hur? Om synderna hela tiden kommer in och in i helgedomen, så kan den aldrig renas. För att helgedomen ska kunna renas så måste synderna upphöra att komma in dit. Det kommer alltså, samtidigt som det sker en dom i himlen, så behöver ett speciellt reningsverk ske på jorden. För att människorna som lever då ska kunna stå inför Gud utan en medlare. Utan Jesus som medlar för dem. Vad innebär det här rent praktiskt? Låt oss gå till Filipperbrevet kapitel 2. Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 och 13.
Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Så det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.
Helgelsen ska nå sin fullbordan. I Filipperbrevet här så läser vi att vi uppmanas att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Men det är inte så att vi ska frälsa oss själva, utan det står att det är Gud som verkar i oss. Jesus har gett oss sitt ord. Han har gett oss sin helige ande. Och vi läste om att den helige ande hjälper oss att hålla lagen. Kommer ni ihåg när vi studerade om lagen? Vi läste om att den helige ande är hjälparen som hjälper oss att hålla lagen. Vi läser om att han är i Hesekiel 36, så stod det att han ska sända sin ande in oss så att vi håller hans bud. Gud vill ha ett folk som håller hans bud i sista tiden. Som verkligen håller dem. Och när man talar om det här så är det många som blir oroliga. Man tänker, ser på sitt eget liv och man känner, hur ska jag någonsin kunna bestå? Jag vet att jag bryter mot Guds bud ganska ofta. Hur ska jag kunna bestå på den här dagen? Och jag vill ge några tröstande ord i Filipperbrevet kapitel 1 och vers 6. Jag tror att hemligheten här ligger i det att det är Gud som verkar i oss. Filipperbrevet 1 och vers 6 säger att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han har börjat ett helgelseverk i oss. Han kommer att fullborda det till Jesus kommer tillbaka. Det har han lovat. Och det är han som ska göra det. Vi ser att båda har en uppgift. Vi har en uppgift att göra. Gud har en uppgift att göra. Gud kommer inte göra för oss det han förväntar att vi ska göra. Och vi kan inte göra det som bara Gud kan. Och jag vill skriva upp det för att göra det väldigt tydligt. Vår uppgift i den här processen är att överlämna oss helt och lämna all synd till Gud. Alla synder. Där ligger vår roll. Att rannsaka oss. Att se, finns det någonting som inte ärar Gud i mitt liv? Och sedan vädja till Gud i bön. Herre, hjälp mig att övervinna det här. Jag vill lämna det till dig. Ta bort det ur mitt liv. Rensa det. Och sedan är det Guds uppgift att helga oss. Han ger oss kraft att vinna seger. Och han är den som ansvarar för att verket ska bli fullbordat. Med andra ord, vi har inte fått i uppgift att oroa oss över synder vi inte känner till. Jag vill säga det igen. Vi har inte fått i uppgift att oroa oss över synder som vi inte känner till. Många är oroliga, de känner, tänk, det finns så mycket säkert som jag gör, som är fel. Men man kan inte riktigt sätta fingret på det. Man känner sig inte bra, eller vad det än är. Men vår uppgift är inte att oroa oss över de saker vi inte känner till. Vad vi ska oroa oss över är det som Gud visar oss, just nu. Och om vi kämpar och vi överlämnar det till honom, då kommer han att visa oss något nytt. Och han säger, nu behöver du jobba med det här. Och då överlämnar vi det till honom. Och vi kämpar med om angående det. Och den här helgelseprocessen fortsätter. Och det är Guds uppgift att fullborda det in till Jesu Kristi dag. Hänger ni med? Är det några frågor annars om kring det här ämnet? Jag vet att det är ett... Och lämna alla synder till Gud. Jag vill tillägga en sak. Det här betyder dock att vi behöver göra en ansträngning. För ibland så tänker vi att ja, okej, allt är upp till Gud, så jag kan bara sitta på mina händer och vi får se om jag, ja, det är Guds problem om jag kommer att helgas eller inte. Det är sant att det är Gud som har ansvaret att visa oss synd. Men vi behöver vara ivriga om att nå den här helgelsen. Att fortsätta helgas. Vi behöver vara ivriga och rannsaka oss. Det var det som israeliterna gjorde under den stora försoningsdagen. Och då, det var brådskande att få in sina synder i helgedomen innan den stängde. Så det är en balans här. Vi får inte vara helt avslappnade. Vi behöver ha den här brådskan i oss. Att vi har inte tid att fortsätta i synd. Vi behöver bli av med synden så fort vi blir medvetna om den. Men det är inte upp till oss att oroa oss över saker vi inte vet om. Synder vi inte vet om i våra liv. Eller ha den här rädslan och tunga oron över jag kommer inte att vara räddad.
Synden är ju bara något negativt som vi har problem med egentligen. Bara att vi kanske tänker att vi får inte göra det och vi får inte göra det. Men det är ju inte så. Synden är ett problem för oss. Bara så att det snärjer oss och bara ställer till problem för oss. Men Gud vill hjälpa oss att inse det här och längta efter att bli fria, verkligen fria, från det där som binder oss till den här jorden och till kärlekhet. Så på den stora försoningsdagen i det gamla Israel så står det att på den dagen ska ni i den svenska översättningen späka er, men i den engelska står det deny yourself, alltså förneka er själva, alltså det är jaget som är ett problem för oss som Gud vill frigöra oss ifrån själva.
Och istället jättebra.
Koncentrera oss på Kristus, som folket skulle koncentrera sig på översteprästen den dagen. De skulle vara helt upptagna med hans verk. Och vi lever i tid nu också, när vi borde vara upptagna med Jesu frälsningsverk. Han har gjort för oss. Och vad han gör i himlen återspeglar egentligen, ja, vi vet ju inte så mycket vad han gör, mer än hur han utför ett domsverk, försvarar oss. Men det vi har, det är ju Bibelns beskrivning av Jesu verk när han gick här på jorden. Och det ska vi koncentrera oss på, det han gick omkring för att befria människor.
Och gav oss ett exempel att följa. Helt rätt. Tack för det. Låt oss gå till... jag frestas att skriva upp en till text här, men... Låt oss gå till Uppenbarelseboken 14. Uppenbarelseboken 14. Och vers 6 och 7.
Och jag såg en annan ängel flyga över himlen snitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk. Och han sa det med hög röst: frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet.
Här kommer ett budskap som går ut till hela jorden och det står att stunden för Guds dom är inne. Med andra orden har börjat. Det här budskapet kunde inte gå ut förrän 1844. Det var då som det gick ut att nu har Guds dom börjat.
Ja. Jag har lite allvarlig fundering på Alltså hur, om vi går till verkligheten med den här, så i många församlingarna så finns det stridigheter mellan medlemmarna. Mm. Alltså det är pågående synd som inte slutar innan det är liksom slut med den här typ bråken och sånt där.
Vad sa du? Som inte är slut?
Bråken mellan folk. Det är ganska allvarligt. Mm. Du kan be om förlåtelse hit och dit, men har du någonting mot någon så du är fullständigt 100% syndare hela tiden på det viset. Eller hur?
Ja, och det måste vi övervinna.
Det är ett jättevanligt problem i alla församlingar. Mm. Så om du har emot någon så är du inte fri. Och du kan inte liksom gå bara be Gud förlåtelse, utan då gäller det att ta itu med den här människan. Och det är allvarligt, alltså riktigt. Det får inte liksom finnas någonting.
Nej. Ingenting får stå i vägen.
Så att vi kan lirka med de här grejerna, men det här är på allvar.
Helt klart, helt klart. Absolut. Och det är inte bara en teori det här. Det här är en verklighet. Alltså vi behöver göra, om vi har syndat mot någon, gjort någon orätt, så försök att försona er med den personen. Gör allt man kan för att komma överens med den igen.
Om alla lever så här och tänker på det sättet i en församling, så blir det inte någon konflikt.
Det är sant.
De ska ta sig ut någon gång. De får inte fortsätta hela evigheten. Men tiden tar slut. Alltså, vi kan inte bråka resten av vårt liv.
Det här så måste vi tänka lika.
Ja, alla måste tänka lika. Då gör det.
Och grejen... Ja, poängen är, vi ska faktiskt prata om det nästa gång, att inte nu ikväll, men gången efter, så kommer vi prata om det stora testet som ska komma över världen, och när faktiskt människor kommer att skiljas, när agnarna kommer skiljas från vetet så att säga, även i församlingen, och de som inte följer och är verkligen trogna Gud och som har orsakat en hel del problem också i församlingen, kommer att lämna. De kommer att försvinna därifrån. Men om vi vill inte, om vi inte vill vara bland de som kommer att lämna, så behöver vi göra allt för att försona oss med våra medbröder och syskon. Så, men vi kommer till det nästa gång. Nu ser vi att vi lever i stunden för Guds dom. En allvarlig tid, och vi ska ge Gud äran. Vi ska frukta Gud och ge honom äran på grund av att stunden för hans dom har kommit.
Att det finns ju människor hela tiden, att Jesus kan inte komma. Mm. Att det är många människor som vill komma till Gud. Men så har det kommit fram att på den sista tiden så är människorna så, de kan inte ta emot någon frälsning mer. Och vi ser ju idag dator, spel, allt möjligt. Så man är så upptagen med det här, så du kan inte ta emot någon frälsning.
Ja, det är en intressant fråga. Men Jesus kommer att sätta ett streck någon gång. Världen kommer att ta slut. Jag gör en appell här. Vi skulle kunna gå in på mycket mer, och det här är ett jättestort ämne. Men nu så säger jag helt enkelt så här att... Ja, vi lever i domens tid nu. Det är den första ängelns budskap. Vi lever i domens tid nu. Och jag ställer frågan. Jag förklarar vad det här innebär. Sammanfattar att det innebär att vi behöver se till att lämna alla de synder som vi har till Jesus. Och föra in dem i helgedomen så att han kan rena dem därifrån. Så han kan stryka ut dem och rensa dem därifrån. Och jag ställer frågan. Finns det någonting i ditt liv, du behöver inte vara specifik, men finns det någonting i ditt liv som du vet inte ärar Gud? Om du kan ställa den här frågan till dig själv, jag gör det. Finns det någonting i mitt liv som jag vet inte ärar Gud? Någonting specifikt, inte bara i allmänhet att vi är alla syndare. Nej, någonting specifikt som du vet, det här är någonting som Gud inte tycker om. Och sen ställer jag frågan. Finns det något som skulle hindra dig från att överlämna det till Jesus just här och nu? Finns det något som skulle hindra dig? Att just nu lämna det till Jesus. Ja, men det här är, vi säger inte att om alla saker, om det är någonting speciellt som just då kommer till ditt sinne, att det här är någonting som jag behöver lämna, det här är just någonting som jag vet att Guds ande manar på mig, att det här behöver jag överge. Då, hindra inte. Låt ingenting hindra dig. Det finns ingenting som hindrar. Gå till honom. Lämna det. Strunta i om du tror att Jesus inte kommer ta emot dig. Det är inte sant. Han kommer göra det. Han längtar efter att täcka oss och klä oss i sin rättfärdighet. Ska vi ha en bön? Och Herre, du ser att det är allvarliga saker vi har studerat. Och jag ber, Herre, att det här inte bara ska vara en teori för oss. Jag ber att det här ska kunna bli en verklighet i varje persons liv här inne. Herre, du känner våra hjärtan. Du känner dem bättre än vad vi känner dem. Och du ser de saker i våra liv som inte ärar dig. Men Jesus, vi vill lämna dem till dig nu. Ta dem ifrån oss. Herre, jag önskar att stå där på den dagen, täckt i din rättfärdighet. Jag ber att du ska fullborda det verk som du har startat i mig. Hjälp mig att vara ödmjuk och inse att jag är inte där ännu. Men du, genom din kraft, vill leda mig steg för steg. Jag ber för att du ska göra det för varje person här inne också. Vi överlämnar allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Nästa sektion kommer att bara vara en kort. Så ni kommer inte komma en halvtimme senare hem, hoppas jag. Jag lovar det, ni kommer inte att behöva göra det. Utan vi ska sluta i tiden då. Men jag skulle vilja, Hulda, om du kunde kopiera upp de här. Jo, jag tänkte jag ska ta den medan Hulda kopierar. Ja, just det, vi behöver klippa också. Ja, det finns det där nere. Nej, det. Kanske någon annan kan hjälpa, för det är lite komplicerat att kopiera. Om du inte har gjort det tidigare.
Ja, jag kan.
Du kan göra. Du kan ta en 7 kopior kanske.
Ja, det är samma sak för alla.
Ja, det är samma sak för alla. Okej. Låt oss ta den här svåra, eller invändningen. Det finns en hel del invändningar förstås, och som de som är kända med adventisthistoria känner till Desmond Ford och den rörelsen som skakade om adventkyrkan. Vet ni, det här är grunden i stort sett för allt som vi tror på. Om vi plockar bort helgedomen och 1844 så faller alla doktriner. Ellen White faller, döden, sabbaten. Allting är sammanknutet på något sätt till helgedomen. Ellen White beskriver det som ett komplett sammanhängande sanningssystem. Så det är jätteviktigt, och det är därför som så mycket angrepp riktas emot helgedomen 1844. För att om man lyckas fälla den punkten, så kommer en person att försvinna ur adventkyrkan förr eller senare. Kanske om de inte tänker så djupt i det, så kanske de stannar bara för kulturen och de tycker om det. Men De kommer inte att ha den tron och den ivern för budskapet som faktiskt finns, som behövs för vår tid som vi lever i.
Jag känner ganska bra till det här. Det kommer allt som oftast. Det kommer fler.
Du känner till det. Och vad var det? Det var om att om Jesus som stiger upp till Faderns sida. Ja, vi kan ta det. Hebreerbrevet 8:1 till exempel. Där läste vi om det. Det här skulle vara då i svåra texter. Hebreerbrevet 8:1. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Så logisk fråga. Ja, Jesus sitter på högra sidan om tronen. Är han inte då i det allra heligaste redan där? Det är en bra fråga. Och för att förstå det här så behöver vi gå in lite på förflyttningen som Jesus gör. Vi måste följa Jesus och se var han är. Om vi i Uppenbarelseboken så ser vi det ganska så tydligt. Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 12 och 13 kan vi läsa. Står, jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i en fotsidig klädnad. Och omgjordat med ett bälte av guld om bröstet. Okej. Okay. Vem är människosonen?
Jesus.
Var är han någonstans? Enligt versen.
Han står mellan. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade.
Precis. Bland de 7 ljusstakarna, känner vi igen det språket? Var i helgedomen var de 7 ljusstakarna? I det heliga. Jesus är mitt ibland de 7 ljusstakarna. Han är i det heliga i den himmelska helgedomen. Okej. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 8. Och vers 3. 3-5 kan vi läsa.
Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och honom gavs med ett rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängels hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, följde den med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade domröde och blixtade och jorden skälvde. Och de 20 änglarna
ja, det räcker där. Förlåt. Tack. Här ser vi en ängel som står inför gyllene rökelsekaret, eller hur? Och offrar bönerna inför Guds tron. Den här ängeln representerar Kristus. Och det betyder inte att Jesus är någon skapad ängel. Inte alls. Han beskrivs som Mikael, ärkeängeln. Den högsta utav sändebuden, utav Guds sändebud. Han är den som är som Gud. Men hur som helst, här har vi en bild av det. Och återigen så ser vi Jesus är i det heliga. Gå till Uppenbarelseboken 5. Och, nej förlåt, kapitel 4 och vers 6. Nej, vänta nu. Nej, vers 5, förlåt. Kapitel 4, vers 5.
Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar.
Mm. Okej, okay, så framför tronen brann Guds 7 facklor. Okej. Okay. Hans tron borde vara den här då. Det borde stå här då. Vid det här laget. Lägg märke till att änglarna är där också. I Uppenbarelseboken 5 och vers 11 så står det att jag hörde röster av många änglar runt omkring tronen. Och väsenden av de äldsta. Och deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1000 gånger 1000. Så i början, Jesus kommer och han tjänstgör. Han sitter på högra sidan om Guds tron och tjänstgör där. Men om vi tittar i Daniel 7, och det här är egentligen svaret på frågan. Det här är bara bakgrunden. Vi ser att Jesus rör sig här i helgedomen. Men i Daniel 7. Och vers 9 så står det: medan jag såg på djuret sattes tronen fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. Guds tron har alltså hjul. Om man har hjul på något, vad gör man då?
Man flyttar den,
eller hur? Har ni lagt märke till det tidigare? Guds tron kan flyttas. Och Guds tron har flyttats. Det har rört sig in i helgedomen, där Jesus sedan också kommer in efter. Hänger du med? Ja.
Det får du säga en gång till.
Vi ser att Guds tron har hjul. I Uppenbarelseboken så såg vi att den stod framför de 7 facklorna. Men sedan har den rört sig då in i det allra heligaste. Och Jesus kommer sedan efteråt och träder in i det allra heligaste. Så om tronen har hjul så måste den kunna flyttas. Så det är poängen. Tronen kan flyttas. Först var den i det heliga och sedan var den i det allra heligaste. Det är intressant, om man läser Ellen Whites syner så ser hon när det här händer. Hon ser fadern som stiger upp och åker in i det allra heligaste i helgedomen. Och sedan så ser hon Jesus som går upp och följer med in. Så det är min förståelse. Det står i adventbudskapet. Så finns det en syn som handlar om. Den heter slutet på de 2300 dagarna. I adventbudskapet. Ni vet den här blåa boken. Väldigt gammalt språk som ingen förstår. Men, eller jag i alla fall inte.
Det finns något som historien.
Ja. Okej. Okay. Det är en tydlig förklaring. Ja, visst.
Hur är det med det här gardinen här emellan? Allra heligaste och heligaste platsen.
Mm.
Då Jesus dog på korset så for den isär. For inte också den himmelska isär?
Symboliskt sett så var vägen öppen till Gud. Jag tror det är det du menar. Men den jordiska helgedomen, när den förlåten brast, så var det just att nu upphörde det här offersystemet som var på jorden. Och det har bytts till himlen istället.
Mm. För att det här debatten handlar om var får han?
Mm.
Heliga platsen är den allra heligaste platsen. Jag har tänkt så här, att om den där gardinen har i himlen har också
rivits. Så spelar det inte så stor roll vilken plats han får, för att det är allihopa samma sak.
Ja.
Hur ställer du på den tanken?
Det är en intressant tanke. Men jag tror att man förstör lite av den symboliken då som finns här. För då finns det ingen försoningsdag direkt som vi kan peka på att Jesus, när Jesus går in i det allra heligaste. För jag tror att det är ganska klart ifrån Bibeln att när Jesus steg upp till himlen så steg han in i det heliga. Vi läste att han stod mellan de 7 ljusstakarna. Han står där och tjänstgör inför rökelsealtaret. Och det står att lammet är inför tronen som då stod där.
Men just att han, då han får upp, så får han och satt sig vid Guds högra sida.
Precis.
Det är den texten jag tänker på.
Ja, och det är den vi har pratat om här. Ja. Vi visar att tronen stod här från början. Ja. Och sedan rörde den sig med den har hjul. Så den åkte in hit. Precis. Så han steg upp och han satte sig på Guds högra sida, tjänstgjorde där. Och sedan så, när försoningsdagen började, så åkte Guds tron in här först och alla änglarna. Och sedan så kom Jesus också in där. Så, ska vi ta en paus? Ja, vi kan...
Det var bra förklarat, måste jag säga.
Ja, det var bra. Vi kan samlas här 10 och sen tänkte jag ska dela ut de här möta ursäkter. Jag tror vi hinner det på 10 minuter. Så. Ja. De som behöver på toa får springa. Det är långt där. Har du hängt med? Har du hängt med?
Ingen maj med. Det kommer upp en del just de där hjularna på tronen också, så det är något som jag inte har tänkt på.
Visst är det häftigt? Jag har hört det förut, men jag studerade just Ellen Whites skrifter om det. Jag vet att det har varit en stor debatt inom adventkyrkan om var gick Jesus, och så har man fina förklaringar på varför att han kanske gick in en liten stund och sen kom tillbaka i det heliga. Men Ellen White säger klart och tydligt att tronen stod där först och sen...
I princip så är det där nästan, ska du studera med folk som inte är adventister, så måste du nästan hålla dig till vad Bibeln säger. Du kan inte ta fram White skrift.
Nej, jag bara säger det för min egen del.
Ja.
Och det, jag tar inte fram det, utan jag visar det så här från att den har hjul och att... det är bara för oss att vi ska vara säkra på att det här stämmer. Men det är helt rätt som du säger. Man behöver inte ta whiteskrifter för att visa vår tro.
Nej, man måste hitta det i Bibeln. Annars så får vi det här stämpeln. Ja, ni har egen Bibel, ni har egen böcker. Precis som ni har. Du är tvungen att ta det. När du har bibelstudier med folk och få hem till dem.
Mm.
Det är hur de plockar fram sin egen
bibel. Mm. Det är.
Så att, att de liksom tror att jag kommer hem med sin egen bibel och
mm. Jag har haft dem, jag har haft med när de har på olika språk också. Så de har på sitt spanska eller arabiska eller något. Och så läser de från sin egen bibel. Och det är så mycket bättre för de ser, wow, det står ju där i min bibel. Så ja, jag försöker inte göra det. Men om de inte äger en bibel så säger jag att jag kan, du kan få köpa en bibel av oss om du vill. Om du tänker Jehovas vittnen, de delar ut sina biblar helt gratis. Och man värderar dem inte speciellt högt. Oftast.
Ändra på en del.
Jag kan säga det att även från Jehovas vittnens bibel så kan man visa adventbudskapet. Så när jag studerar med Jehovas vittnen så använder jag deras bibel.
Mm-hmm. Jag hade inte velat ändra på den så hemskt mycket, utan det är väl
några nyckeltexter.
Namnet Jehova kanske som och sen hade det där med korset och vad det nu kan vara.
Just det, Polen. Så roligt.
Det var ju som inte någon större tidigare.
Ja.
Jag vet inte varför de har hakat av sig helt allmänna.
Nej, inte jag heller. Jag förstår mig inte på det. Men jag bara accepterar. Ja, visst, jag säger Jehova också. Jag tror på Jehova. Och
han diskuterade lite någonting om djävulen också. Så sa han, no, det står ju inte någonting vad djävulen har för namn.
Mm-hmm.
Jag spann inte vidare på den där tråden. Jag sa att han heter ju Lucifer. Mm. Men så sökte jag i Bibeln, men det står ju, jag fann inte någon Lucifer.
Mm. Nej.
Varför kommer det?
Ja, det kommer han från...
inget namn överhuvudtaget i
Bibeln. Jo, han hette Lucifer, eller ljusbäraren. Lucifer är latin för ljus, alltså lus är ju ljus och Lucifer är bärare. Så
jag borde fråga honom lite mer, vad menar han med det? Har han något namn? Någonting måste ju betyda i alla fall, för att han poängterar just det.
Ja, jag tänker... just det står i Jesaja 14, så står det att du gryningens son, hur har det inte fallit på himlen, du strålande stjärna, gryningens son. Och det ordet, strålande stjärna eller gryningens son, det är på latin Lucifer. Så det är därför man har fått det.
Var musikledare och lovsångsledare i himlen. Finns det i Bibeln?
Det är en intressant fråga. Har du folkbibeln där?
Ja, jag har det.
Ja, det står i Ezekiel.
Står det?
Eller det står inte att han var ledare. Men det kan man dra som slutsats. Om du tittar här. Så i Eden Guds lustgård var du, höll i alla slags ädelstenar, karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx, jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Så han hade alltså tamburiner och flöjter. Han var musikalisk.
När vi diskuterade någonting just om musiken och liknande, så sa jag det där. Så sa vi båda två där att nej, det är någonting, det har vi aldrig någonsin hört för.
Mm-hmm. Det står i Bibeln.
Så tänkte jag, men står det någonstans det där? Att jag kunde inte som... Men det är nog ändå rätt.
Man kan tänka att om han var en högt uppsatt ängel så, och han var musiker, så borde han också varit en högt uppsatt musiker. Kan man resonera. Så kan man visa från Bibeln. Och sen står det i Jesaja 14 också. Intressant vers. Precis innan det här. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Men precis innan så står det: ner till dödsriket har du en härlighet som måste spara, och dina harpors buller.
Så nu är jag ju rädd. De här texterna så borde jag nog ta fram ifall att vi diskuterar det med en gång.
Så han hade ju harpor och blev utkastad från himlen på grund av det. Han bullrade på dem, spelade oljud. Och det gör han än idag. Jag bara funderar på hur man bullrar med en harpa, men han lyckas nog.